Podplay.
Välkomna till krimpoddarnas krimpodd Över min döda kropp med mig Anna Jinghede och
Lena Ljungdahl. Det som hände innan vi tryckte på play här, eller rec, det var ju att vi hade någon form av die hard stand-off. Vi jämförde olika nära döden-upplevelser som vi haft sista dygnet.
Ja, ja, nu känner jag genast att vi kanske inte behöver gå vidare på det här spåret. Vi säger bara att det är 1-0 till dig.
Jag gör en liten recap.
Va?
Jag berättade precis att jag hade varit inne på en bisalong och att någonting hade hänt med min sväljorganisation.
Inte säljorganisation.
Nej, utan sväljorganisation.
Yeah.
Jag fick helt enkelt luftstopp.
Ja, oerhört läskigt. Yeah.
Ja, och reste mig upp och fick absolut inte in en gnutta luft. Och jag hinner mellan yttre och inre dörrparet tänka, nu har jag one shot, alltså jag måste få in luft, annars så kommer jag däcka här. Det var helt enkelt stopp. Och drar i utav bara tusan och hör ett sånt jävulst ljud som min kropp tillverkar av, fast det är liksom gånger tusen. Jag hör hur jävla, och sen så faller jag ner på knä och sen så slår jag pannan i den röda heltäckningsmattan. Får in min luft, börjar hosta hysteriskt, sen går jag ner och tittar färdigt på filmen. Men jag hann bli riktigt så här skrämd. Det fanns stopp. Jag får inte in det.
Alltså det är en upplevelse man tänker sig att man inte ska behöva uppleva förrän det liksom är skarpt läge och man ska dö praktiskt taget.
Ja, exakt. Och när jag då hade tystnat med min berättelse här nu så säger Anna, ja, alltså idag skulle jag göra en hastig rörelse med min höger arm och upp till höger arm, upp till vänster axel och liksom toucha till själva ljuddonet på radioenheten som sitter på axeln för att sänka volymen. Och det nöp till som fan i axeln.
Ja, men alltså nöp till. Jag kan säga att det här var en smärta värd sitt namn alltså.
Ja.
Och jag vill poängtera att jag är ju i jämförelse med dig multisjuk. Min kondition är ju som en gammal gungstol i jämförelse
med
dig.
Har du nu gått med axelsystrarna?
Ja. När jag berättade när jag kom hem, då bara, min man alltså, han bara skakade på huvudet och sa, nej men jag orkar inte. Kan inte bara, du behöver inte berätta allting för mig.
Nej. Ja, men nu får vi nog ta och kliva in. Vi utlovade ju krimpoddarnas krimpodd. Idag, avsnitt 143, kommer vi att ge oss på en typ av brottslighet som är... Alltså det finns ju grisiga brott, om vi pratar liksom mord, våldtäkt och sådär. Men på det känslomässiga planet så är det här en av de toppbrotten som jag tycker är jävligt vidriga. För att den anspelar på nerv som man inte liksom... Det är taskigt brott.
Ja, verkligen.
Det är det.
Verkligen.
Taskigt, tjåligt.
Och jag håller med. Det slår an liksom nerven. Alltså det tar sikte på människans godhet ju, egentligen.
Exakt.
Och naivitet.
Mm.
Så vad är det vi pratar om då?
Ja, det finns ju... Kärt barn har många namn, men jag skulle vilja kalla dem för solovårarna.
Ja. Bondfångare.
Är det ett annat ord för det?
Ja. Catfisher. Charlataner. Ja. Skinnare. Förskingrare. Kanaljer. Kanalj ändå.
Det var väldigt vad det var många namn som jag aldrig hört talas om.
Men man pratar väl om företeelsen i dagligt tal som romansbedrägerier. Det tror jag är den vanligaste liksom, benämningen idag. Mm. Och det här är ju någonting som idag äger rum mycket på vårt kära internet.
Ja.
Och alltså det här är ju en sport som är ganska utbredd. Man tror och tänker att det här är förknippat med ganska stora mörkertal.
Sport.
Ja, eller vad ska vi kalla det då?
Brott.
Ja. Ja. Korrekt.
Du har också precis tagit av fotbollströjan efter att ha smsat könsord till mig. Det är tisdag när vi spelar in det här.
Ja, det är det. Tisdag natt. Faktiskt. Men du, hur som helst, ja. Det här är inte ett nytt fenomen. Får man lov att ta med dig på en liten solovår-exposé?
Gärna.
Ja, men jag tänker så här, alltså, jag var själv ganska oinitierad i liksom begreppen här. Man har ju talat om det solovårare, men liksom vad kommer det av? Så att jag har läst på lite grann här. Det här härstammar från en annons, en kontaktannons från början av 1900-talet, 1916. Och det var då den 36-åriga Carl Westerberg som satte in den här annonsen i Stockholms-tidningen med signaturen Sol och vår. Mm-hmm. Och det här har ju då liksom blivit någon slags symbol för kärleksbedrägerier. Vill du höra hur annonsen lät?
Kittla mig.
Okej. Ärade damer, verkmästare 35 år, villaägare, söker på detta sätt bekantskap med hederlig och god flicka eller änka ur arbetarklassen. Någon förmögenhet önskvärd? Svar, svar förtroendefullt till sol och vår. Mm-hmm. Och så kom det sig så att fröken Helga Berggren, hon fick feeling som du hade sagt och svarade på annonsen. Hon lånade då sedermera denne Carl Westerberg 2000 riksdaler som idag motsvarar över 70 000 kronor, har jag tagit reda på. Ja. Och vad tror du hände med Carl Westerberg då?
Never to be seen again.
Exactly.
Ja.
Exactly. Men han kunde senare gripas i alla fall. Och dömdes till 6 månaders straffarbete. Men han beskrivs ju då som urtypen för en sol- och vårare. Och därav begreppet. Men annars, så vi hade ju faktiskt idag, till avsnittet idag utlovat ett spännande case. Nu tog vi ett litet medvetet avsteg. Det kommer att komma case. Men idag så blev det ju sol- och vårare temat istället. Så låt mig berätta om 2 individer som vi kan idag förknippa med den här verksamheten. Raskenstam.
Ja, det känner man igen.
Det känner man igen. Men jag tror att det är många som är lite osäker på om det här är en figur som vi känner igen från någon film eller om han faktiskt har existerat på riktigt. Och det har han gjort. Och han beskrivs ju som kanske den allra främsta eller mest ökända i alla fall solovåraren i den svenska kriminalhistorien. Han föddes som Anders Gustav Eriksson i Värmland 1901. Jag ska säga så här, jag har letat runt för att hitta en del information om Raskenstam, men det är ganska torftigt, det är tunt. Så att jag ger dig det jag har funnit.
Jag tar emot.
Ja, vad härligt. Hans brottskarriär etablerades på 30-talet. Han var vid den här tidpunkten småföretagare, men han hade liksom hela tiden problem med ekonomin i sina verksamheter. Men han hade samtidigt ett stort intresse för kvinnor och han beskrevs av kvinnor som väldigt charmig och artig och liksom levnadsvan och belevad. Mm-hmm. Han beskrevs också som en livsnjutare som lockades av det goda livet. Så kvinnor han träffade tog han ju med då på liksom fina restauranger och det bjöds liksom stort och flott. Men han hade ju då en bakomliggande tanke med detta. Och det var ju att snärja de här kvinnorna med charm och löften om liksom både äktenskap och gud vet allt.
Tackar, tackar. Ja,
han dömdes första gången 1934 och enligt stämningen då så skulle han vid den tidpunkten ha lurat ett 30-tal olika kvinnor på totalt omkring 100 000 kronor. Och det kan man ju tänka var en ganska stor och ansenlig summa pengar vid den här tidpunkten, absolut. 1934. Han fick då fängelse i alla fall i 2 år och 7 månader. Men inte hade han lärt sig läxan. För sen när han klev ut igen i början av 40-talet, då, det var då han gick under efternamnet Raskenstam. Så han bytte namn då. Till och med.
En klassiker.
Ja, precis. Han drev då, eller startade en begravningsbyrå. Men historien upprepar sig. Affärerna går inte alls särskilt bra. Och han måste då hitta andra sätt att liksom dra in cashen helt enkelt. Och nu inledde han ett gäng förhållanden med olika kvinnor. Och han jobbade stort och brett här. Hela landet hade han som sin arbetsplats, skulle jag på säga.
Och han,
ja, verkligen. Och han hade ju då nya relationer hela tiden. Och ofta hade han ju liksom flera som rullade samtidigt. Och det kan man ju verkligen tänka sig skulle kunna vara ganska knepigt i tillvaron. Moduset var liksom detsamma. Han utgav sig för att vara bankir. Och liksom, han hittade på en massa fina yrken då för att få de här kvinnorna på fall.
Lite catch me if you can.
Ja, ja men faktiskt.
Feeling,
ja. Och han jobbade ju också då annonser. Och det var framförallt ungmör i 40-årsåldern han inriktade sig på. Men han kunde också tänka sig rika damer. Så att det var liksom två kategorier av kvinnor här som intresserade honom. Och det sägs att han vid en tidpunkt höll igång inte mindre än 105 flickvänner samtidigt, varav han var förlovad med 30 stycken.
Men vi sa ju tidigt att det är ett vidrigt och taskigt brott.
Mm.
Men man får ändå ge, han borde ju ha satsat sina kort på någonting annat. Alltså ja. Kan man hålla igång 130 flickvänner?
Du tänker att han var egentligen en sjuhelsikes entreprenör.
Jag menar det. Alltså om han skulle skriva upp sina liksom egenskaper som krävs för att hålla igång 130 flickvänner.
Ja.
Så skulle han ju ha en ganska färgglad palett,
ja,
att måla brett med i något annat i sitt liv. Men han valde den här vägen.
Han valde den här vägen och det här höll då ända in på 40-talet. Så 1943 så kom han att igen ställa sig inför rätta. Och då handlar det om 100 kvinnor som var målsägare i den här vid den här rättegången. Och domen den gången blev 3,5 års fängelse. Och det sjuka var att det beskrivs så att när han kliver in i sin cell på Långholmen så var den fylld till bredden av blommor från olika beundrarinnor. Så trots att han liksom hade stått inför skranket och bevisats ha utsatt människor och kvinnor för detta, så var han omåttligt eftertraktad vad det verkar.
Och det är inte ett fenomen som har försvunnit med Raskenstam.
Verkligen inte.
Kanske att vi kan återkomma till det i podden någon gång. Det här med att människor som sitter inlåsta, kanske till och med på livstid, för bestialiska brott. Har en liten skara med, han är bara missförstådd.
Ja, det
jag kommer
där
hjälpa honom ur det. Han har bara inte träffat rätt. Han är ett vilset litet barn som bara behöver bli sedd. Gå och klinga dina jävla kristaller ihop någonstans bara.
Ja, det där fenomenet tycker jag verkligen vi ska ägna ett...
Jag erkänner kanske lät lite raljant.
Ja, det gjorde du.
Men det är ju erkännat extremt svårt att förstå.
Verkligen. Jag skulle vilja hävda att vi skulle vilja fördjupa oss i psykologin kring fenomenet.
Exakt.
För den tilltalar men ju.
Man säger ju att det finns ju liksom ett lock för varje kastrull.
Ja, just det.
Och ska man dit och leta sitt lockfan, då bör man ju fundera på om man har rätt kastrull. Om man kanske ska byta så här, maskinpark.
Ja, det där är ett fenomen som är intressant. Och kanske är det ett fenomen som även Vincent Carlsson får uppleva.
Mm-hmm.
Känner du till Vincent?
Inte alls.
Inget namn som... Nej.
Nej.
För jag har ju letat runt efter lite information som sagt kring det här. Och ett namn som återkommer är just Vincent Carlsson. Och jag kan konstatera att det har rapporterats om honom åtskilliga gånger de senaste kanske 15 åren i olika kvällstidningar och andra sammanhang. Och han anses ju vara Sveriges numera kanske värsta solovårare. Han sitter för närvarande i finkan.
Men är det hans skruttiga gubben?
Alltså jag vågar inte uttala mig om hans fysiska hälsa. Han är i alla fall 70 år gammal. Så att han kanske inte är vid sin bästa vigör, så att säga. Och han, Vincent där, han har varit aktiv, må du tro. Han dömdes första gången 1966. Och fängelsestraffen har liksom avlöst varandra under årens lopp. Men också hans turnéer, liksom. Hans resande runt i Sverige i syfte att försöka lura kvinnor. Och i hans fall främst äldre kvinnor. Och hans modus då, det är ju att han påstår sig vara allt ifrån bankchef och läkare till gynekolog och polis. Och vid sista domen så verkar han ha snöt in lite grann på att presentera sig som representant för olika typer av företag då. Till exempel ICA eller Coop och olika banker och sådär. Och han lurar då de
här...
Är
det rätt väg att gå för att få någon att öppna upp lädret?
Ja, tydligen, för det har ju verkar ju ha fungerat ett tag i alla fall. Nej, men han lurar ju då de här äldre kvinnorna genom att påstå bland annat att det har blivit något fel på deras betalkort eller att de har betalat för mycket när de har varit i lokala snabbköpet och handlat.
Mm.
Och då så uppger han ju då att han ska hjälpa till med att ställa saker till rätta här. Och vad behöver han då? Jo, han behöver ju bankkort och kod.
Just det. Det han gör kallas ju nu för pretexting.
Mm-hmm.
Alltså den mänskliga varianten av phishing. Om du tänker phishing är när man så här kastar ut massa mail, typ i jultider, Postnord, i deklarationstider så är det Skatteverket.
Mm.
Och så hoppas man på att några klickar.
Ja, just det.
Det andra är liksom mänskliga varianten att jag ringer upp dig. En fysisk person utger sig för att vara för något annat för att sen locka dig att göra någonting. Logga in på ditt bank-ID eller vad det nu är.
Mm.
Taskigt. Framförallt eftersom man gav sig på äldre.
Ja, äldre och utsatta. Sen har han, och det är lite intressant om man ska titta på någon slags profil på den här typen av förövare. För han utger sig då ibland för att vara både läkare och gynekolog som sagt. Och verkar också ha liksom sexuella preferenser i sin liksom kriminella gärning. Så han är också dömts för åtskilliga sexualbrott.
Men, förlåt, men jag kan se vitsen med att ringa till någon och säga att jag är liksom din personliga bankman, det blir fel.
Mm.
Men att ringa upp då och säga att jag är din personliga gynekolog, det har blivit... Jag förstår inte riktigt.
Nej, jag vet inte riktigt
hur... Jag skulle vilja se hans modusplan, hans manus på samtalet för att kunna lura någon.
Ja, men alltså jag vet exempel på, jag vet inte om det är... Men det slår mig nu, jag har sett faktiskt om det är någon dokumentär eller så här, återgivning av uppmärksammade fall. I ett fall så är det alltså en mansperson som utger sig för att vara gynekolog och gör hembesök. Och på något
toppen,
sätt,
så praktiskt.
Ja, eller hur? Det här är en service till dig. Tar du emot erbjudandet?
Mm. Är det kompispris också? Ja. Du får två för en.
Nej, men jag vet i något fall alltså den här målsägaren fick... Alltså lägga sig i sin säng och bli då undersökt för sig själva verket våldtagen i sin egen säng hemma.
Ja.
Vincent har suttit eller spenderat 25 år i fängelse.
Mm.
Och varav vid sista domen så han åtalades den gången, det var 2017, för 193 brott.
Mm-hmm.
Och han dömdes senare för 30 bedrägerier och en våldtäkt.
Men det är bra att han sitter där. Han sitter.
Ja, men verkligen. Men det är ändå intressant då, för att hans offergrupp, om man får uttrycka sig så, är mellan 70 och den äldsta 95 år.
Mm.
Och när man har pratat med de här kvinnorna i efterhand så beskriver nästan samtliga att han uppträder välvårdat, han uttrycker sig väl, han beter sig gentlemannamässigt och inte alls som en bov.
Nej.
Ja. Och så lite kuriosa innan vi lämnar Vincent, så måste jag bara få nämna, för att han har överklagat den sista domen med hänvisning till att han inte kommer att överleva att sitta i fängelse för att han är döende. Och via hans advokat så har han då meddelat att hans hälsotillstånd har försämrats märkbart de senaste åren. Men då har, är det någon av tidningarna som har intervjuat någon på kriminalvården om det här, som säger till media: Karlsson har själv uppgett att han bara har några månader kvar att leva, vilket han dock har uppgett under flertalet år. Han liksom kör sin grej hela vägen.
Men är det där, det är väl, det, han är väl en typisk person som man kan slänga som uttrycket att det han säger kanske man får ta med en nypa salt.
Ja, just det. Ja.
Undrar om han själv ens vet, alltså om han vet när han är liksom i det korrekta hörnet och vevar, eller när han är ute i tassemark.
Alltså man kan...
Eller om det har blivit liksom gråzon alltihop till slut.
Ja. Alltså det måste väl ändå slå honom när han står inne i hörnet i sin cell där på Kumla eller var han nu sitter, att det kanske blir lite märkligt om han uppger sig för att vara säkerhetschef då. Eller bankir, eller jag vet inte.
Ja, men tror att han är patologisk mytoman? Eller är han så förslagen?
Jag tror att de...
Eller inte bara han, den här typen av brottslingar? Mm.
Jag tror ju att, och jag har inget belägg för det här, men om du frågar mig vad jag tror, så tror jag att de är opportunister. Alltså de utvecklar en remarkabel liksom förmåga att manipulera i syfte att nå ett mål. Ja. Och det är liksom en skill som utvecklas över tid.
Alltså, såklart.
Kan jag tänka mig.
Ja, den förfinas ju i varje möte. Man ser ju vad som funkar och inte funkar.
Ja, men exakt.
Och på vem du funkar.
Och det här borde du känna till lite om, eller på säga. Missförstå mig rätt, Ljungdahl. Men
ja,
jag
men
tänker,
alltså...
instrumentet är väl inte olikt det du har pratat om tidigare som används i spaningssammanhang.
Nej, men alltså sol och vår och det här med phishing och pretexting och allt det här, det har vi varit inne på. Dels när vi pratade avsnittet om penetrationstest, för det handlar ju om social manipulation.
Just det,
det är det jag använder mig av för att testa byggnader. Ja, men människor som säger, vi vill veta hur säkert våra system är.
Mm.
Och då kan man ju testa det på olika sätt. Man kan ju testa liksom det fysiska systemet, det it-tekniska systemet. Men så kan man också testa det mänskliga systemet. Alltså, är folk till mötesgående och gör vad som helst? Eller är det ett så kallat robust ringskydd? Alltså, jag kommer inte nå framgång vad jag än gör. Och då använder man ju sig just av det här, social manipulation. Och gärna mixat med tekniskt kunnande. Och då är det som kallas för social engineering.
Men kan du inte försöka sätta ord lite grann på vad som är nyckeln här? För att det är ju lätt som utomstående att tänka, men jösses vilka korkade människor som går på det här. Hur kan man lämna ut sina kontouppgifter till någon man inte känner? Och hur kan man liksom inte förstå vad det handlar om?
I grunden... så vill ju människor vara till lags. Vi har ju väldigt svårt att ifrågasätta främmande människor. Framförallt om de trycker på en knapp som är då kanske sympati, empati, hon ser ut som jag, hon är som jag.
Förälskelse.
Förälskelse, jag vill att det ska vara som du får mig att tro att det ska vara. Det låter så himla bra så att jag glömmer bort att se det som skulle eventuellt kunna vara
varningssignaler.
Liksom, varningssignaler, man blir fartblind. Det finns så mycket mänskliga grejer att utnyttja här. Och det här gör ju allt från telefonförsäljare. Klassiskt telefonförsäljare, man ställer lite frågor flera gånger i rad som du måste svara ja på. Heter Anna Jinghede? Ja, och bor där? Ja. Och då vet man att om man sagt ja några gånger, då är det svårt att börja säga nej.
Ja, just det, och vara kritisk.
Och det är svårt att vara kritisk och otrevlig mot någon som är supertrevlig. De här, alltså Vincent och Raskenstam, de var ju, vi har hört nu, gentlemän och vältaliga. Det är såklart att gamla tanter älskar vältaliga personer. För de tycker att alla andra pratar så slarvigt, förmodligen.
Just det.
Så, och telefonförsäljare jobbar så här. Journalister, såklart, för att få rätt frågor. Polisen, spanare. Alltså hela Encrochat och hela den här nya afasi, Trojan Shield, grejen. Det är ju ett sätt av social engineering, att de skickar på dem någonting, de kriminella, en chatt. De har förpackat den på ett sätt, de har säkert skickat ut den i samband med att det brukar komma uppdatering. Alltså jag får dig att vilseleder dig och får dig att göra saker för att jag har tryckt på rätt knappar.
Alltså vilken intressant parallell. Då tänker jag direkt så här att kanske så är nyckeln att man trycker på något behov som finns hos mottagaren.
Ja, men det är såklart. Och den här dåliga phishing-mailen som ibland kommer ut, som man ser på dem direkt att det är fel.
Ja.
Men när de lyckas, det är ju när phishingen har föregått av en viss research och kartläggning, så att man kommer med träffsäkerhet. Om du precis har ägnat, inte vet jag, 2 veckor åt att researcha en möhippa, då måste jag ju trycka till där du är, den du är, efter det behovet du har. Då är ju din gard, det gäller ju att plocka ner garden och så tajma in det rätt. Då är det inte så svårt att förstå att man där. Och så vill man väl. Jag kan berätta om ett litet case som jag fick hjälpa till i. Då pratade vi alltså om CFO, finanschefen på ett jättestort bolag. Som sitter framför mig och gråter. Vi pratar Lily Scud. Såna tårar. Då hon alltså överfört 3. Hon har 3 utbetalningar om jättemycket pengar vardera. Rätt ut i knät på någon kriminell. Och inte känt förrän vid 3:e utbetalningen att fan, det är något som inte stämmer. Du vet, när man släpper in varningsklockorna. Och där hade de gjort jättebra research och kartläggning. Där hade föregått av många mejl med rätt information, rätt svar på hennes dubbelkollande frågor. Och då hade mejlen, de klassiska vd-bedrägerierna, då hade mejlen, de hade ju utsett sig för att vara hennes chef. Som vädjade om hjälp. Så hon hamnade ju också i en maktbalans där. Hon är ju skyldig att ge. Hon vill ha bra liksom, lön, och hon vill behålla sitt jobb och sådär.
Hon vill vara tillräckligt.
Exakt, och då sa jag till slut, men vad var liksom sista pusselbiten då? Som gjorde att du förstod att det inte var han som mejlade dig. Och då sa hon, det är i och för sig lite deppigt, men då sa hon så här, han var lite för trevlig i mejlen. Min chef är aldrig trevlig. Han är ganska kort, han är korrekt, men han frågar aldrig hur det är, eller sincerely, eller något sånt där. Och det var då jag kände så här, nej, det är nog inte han. Och då paniken, när man har precis skickat iväg ett par miljoner.
Ah, fy fan.
Panik. Och då skulle jag bara vill jag säga, det här med brottsskadan, jag kommer in på det på en gång här nu bara. Det är inte det värsta kanske att man blir utsatt för ett brott.
Nej, eller för över 2 miljoner till någon obehörig.
Kränkningen. Kränkningen att någon har lurat dig. Är det dessutom romansbedrägeri? Alltså, du har ju kanske lyckats blivit kär.
Ja.
Du har satt alla dina, du känner dig så dum.
Men jag tänker skammen måste ju vara enormt tuff alltså.
Förlora tryggheten till sig själv. Förlora tryggheten och tilliten till andra. Förlora tilliten till att jag själv är en person som är duktig på att bedöma andra människor. Allting går ju ner på noll. De sitter ju där och bara, nej men alltså, jag borde inte få ha rösträtt.
Och dessutom så kan det faktiskt vara så att du verkligen också har hamnat i en ekonomiskt extremt utsatt situation. Därför att du har belånat kanske hus och hem för att kunna hjälpa då den här personen som uppger sig vara i nöd eller vad det nu kan handla om.
Visst. Och allt grundat i att du vill bara göra väl, och du vill bara vara snäll, och du vill bara tro på det här goda. Det var det jag menar med att det är en sån jävla vidrig typ av brottslighet. För det förstör så himla mycket.
Verkligen. Ja. Men du, kan vi prata lite om vad det är för brott? För att bedrägerier är ju ganska uppenbart att det handlar om.
Ja, det är en vanlig. Och de gamla bedrägerierna hittar man ju i brottsbalkens 9:e kapitel. Och det är lätt sagt, så är det så att om någon vilseleder dig på något sätt, om får dig att göra någonting eller att avstå att göra någonting, det kan faktiskt också vara ett bedrägeri. Och då är också, det måste innebära vinning för mig och skada för dig.
Just det.
Jag har gjort något som har fått dig att göra något eller undvika att göra något, och så vinner jag på det och det skadar dig. Då är vi inne i bedrägerikapitlet och vevar.
Och alltså, det måste ju vara ganska problematiskt, tänker jag, att bevisa brott i de här lägena. För att det är ju inte straffbart liksom att inleda en relation för ekonomisk vinning i sig. Du måste uppfylla liksom rekvisiten, alltså kriterierna för de här olika brotten då. Bedrägeri eller stöld eller vad det nu kan vara.
Ja, nej.
Så helt rätt. Det känns utmanande på något sätt.
Fördelen nu är från många brotten begås liksom på nätet och inte i annonsform i mitt i Stockholm tidningen eller vad han nu annonserade i. Och det är liksom, det finns ju i alla fall spår av bevis i olika former av text, men förstår du nu om någon har smörjt någon i ett halvår, smickrat, svarat, det är väldigt svårt att hitta liksom vad är själva beviset i det här.
Ja, verkligen.
Ja, du har rätt.
Men kan det vara andra brott också då? Som hänger med det här?
I hela det här landet att vi har varit inne på phishing, det är inte ett brott, men hela det här att utnyttja dig och din persona, det kan ju vara att utnyttja din identitet. Alltså att jag använder dina uppgifter.
Mm.
Jag har lockat dig, jag har romansbedrägat dig. Så jag använder mig sedan av dina uppgifter. Jag kanske utger mig för att vara dig på sociala medier. På något sätt, allting som kan göra skada för dig eller olägenhet för dig. Då finns det ett brott som heter olaga identitetsanvändning.
Ja, just det.
Och det, då är vi inne i fjärde kapitlet brottsbalken. Och det fjärde kapitlet har som rubrik brott mot frihet och frid. Alltså att du ska få välja själv vad du använder dig själv och ditt personnummer och dina bilder och din appearance till. Men om någon annan har lyckats nästla sig in i dig så kan jag använda mig av så pass mycket uppgifter om dig som jag behöver för att själv kunna sen leva High Chaparral på dina...
Ja, och det här är ju inte heller någonting som ofta sker över en natt så att säga, utan det är ju ofta hos förövaren så finns ju liksom ett långsiktigt perspektiv ändå. Så att jag tänker att det kan vara ganska svårt att värja sig, därför att det smyger liksom in under huden på en.
Ja, men förstå också om du är kär. Alltså, ursäkta mig, men alla har ju varit kär någon gång.
Ja, man blir lite knäpp i huvudet då.
Man är inte sitt absolut mest sharp. Sharp as an edge.
Nej, verkligen
inte. Det är lite
inte.
Mer som att man är typ barbapappa på heroin. Ungefär.
Vi har ju pratat lite grann om det här att de som utsätts för de här personerna av liksom någon slags egen och fri vilja lämnar ifrån sig bankkort och personuppgifter och koder och vad det nu kan vara. Men kan man tänka sig att det också förekommer hot eller liksom att man försöker på andra sätt med påtryckningsmedel att förmå en person att lämna ifrån sig koder och bankkort? Och...
Ja, alltså du återgår till det där när man är kär. Det kan ju hända att det har skickats ut någon pussy-pussy-bild. Eller så. Jag sa det så nu, Anna.
Ja, det är inte en burk kattmat man har fotograferat och skickat.
Det beror på.
Nej, men,
whatever alltså... tickles you.
Okej, jag fattar. Ja.
Nej, men säg att du har bilder på mig. Som du sen sprider.
Ja, just det.
Eller på något sätt liksom kan skada mig. De är ägnade till en sak och så kanske du tänker använda dem till något annat. Det blir ju integritetsintrång. Och det är också i sig ett brott. Och det kan ju bli så att om han nu hade 136 flickvänner. Man får ju rätt mycket information kring om personer som man liksom har en relation med.
Ja, visst.
Och då är det ganska lätt att skada någon, tänker jag. Man hamnar ju lite i klorna.
Ja, verkligen.
Om man inleder relationer med fel personer. Som det här då. Såklart där.
Man kan också tänka sig att man liksom förskjuter gränsen lite grann. Han har ju fått mitt, han vet ju koden nu till mitt bankkort. Han kan väl lika gärna få bankdosan också, eller vad vet jag.
Ja, men det är bara normalisering. Du har ju en relation. Ni har ganska mycket information om varandra. Du skulle kunna tillfoga ganska mycket människor i din närhet ganska stor skada om du bara hade haft ont uppsåt. Nu har du ju inte det, tack och lov. Men det är ju så de jobbar. De nästlar sig in för egen vinning, annan skada eller olägenhet. Ja, men nu kände jag att det blev anspänt och jag måste gå och kolla så att jag har koll på mitt bank-ID. Vi tar en paus.
Ja, det gör vi.
Letar du cyklar och cykeltillbehör till bra priser? Då är du verkligen inte ute och cyklar om du letar hos oss.
Välkomna tillbaka till Krimpoddarnas krimpodd. Och idag pratar vi om Sol och vårare. Lena, alltså jag är så förbryllad över det här beteendemönstret hos de här gärningspersonerna. Mm. Alltså vad är... Alltså jag fattar att en nyckel, om vi nu pratar konstellationen man som utsätter kvinna, eller ja, det spelar egentligen ingen roll, men förälskelsen måste ju vara liksom ett första mission för de här förövarna. Att liksom jobba upp någon slags attraktionskraft eller, vad vet jag, spela på känslorna hos den som man avser att utsätta.
Ja, och för att man vet att det funkar.
Ja.
Jag måste säga att jag har ju sett det här lite från andra hållet.
Mm.
Jag har ju hållit på när jag då jobbade på en enhet inom polisen som höll på med att försöka kartlägga grovt kriminella som höll på med vapensmuggling, narkotikasmuggling och sådär.
Mm.
Utan att på något sätt underdriva mest män.
Mm.
Mm. Runt dessa män så fanns det kvinnor.
Mm.
Mm. Och det här, det hade vi ju telefonavlyssning och så vidare och så vidare. Så man kände ju, man var liksom med i relationen kan man säga.
Mm.
Och det kunde se ut som kärlek och låta som kärlek. Och det var ju extremt högt cashflow.
Mm.
Det är ju högt cashflow, man säljer mycket knark.
Ja, ja, visst.
Vi kan kalla några av kvinnorna för gold diggers.
Mm-hmm, mm-hmm.
För att, nu ska du få se något spännande. När länskriminalen, som nu heter Region Stockholm, då kniper ett par personer med så kallat fingrarna i syltburken.
Yeah.
Och säger, nu får du gå till fängelset. Via olika instanser. Och sen så får de kliva i en kriminalvårdsmjukisdress.
Mm.
Och de får inte ha sin klocka, inte sin telefon, de får inte ha någonting. De får gå runt i flip-flops och sen är det olika poliser som kommer upp och ner och tar ut dem i olika förhörsrum.
Mm.
Och de inser, och sen kommer en försvarare in och så inser de ganska snart att det här ser ju mörkt ut.
Mm.
Mm. De är rätt sugna på att få så kallade övervakade besök från sina flickvänner.
Ja. Yeah.
För att allt annat är taget ifrån dem.
Ja, just det.
Mm. All social status, alla materiella ting och framtiden. För att de vet ju vad de har gjort och de ser framför sig någonstans mellan 8 och 14 år kanske.
Ja, men och då återstår ju egentligen bara de mest primitiva behoven ju.
Mm. Och det är ju någon form av connection med utsidan.
Mm.
Och det är ju Maslows behovstrappa. Och det tillgodoses till viss del in-house. De får macka.
Mm, mm.
Vatten och bröd. Mm. Nej, de får jättebra mat.
Ja, ja.
Mm. Men den mellanmänskliga delen är ju lite bristfällande inne. Och de är jättesugna på övervakade besök. Mm. Och vi ställer gärna upp och fixar det. Och då är det lite man snackar. Och det är utredningen, pratar med försvaren. Och så fixar man.
Mm.
Det är inte helt ovanligt att de här damerna är helt ointresserade av dessa gossar nu.
Jag fattar.
Pappi, pengarna kommer inte.
Nej, precis.
De har ju gjort någon form av kalkylerad risk. Att okej, vad har jag nu framför mig? Jag har att besöka någon form av anstalt hit och dit i 14 år.
Mm.
Jag förses inte, för de försågs ju med enorma mängder pengar. Mm. Och dyra kläder och heta kvällar och så.
Men
det är inte lika kul att hälsa på någon i flip-flops och grön mjukisdress.
Nej, just det. Nej.
Som ser ut som en blöt hund.
Det kan man tänka sig.
Kan man kalla dem? Det var det jag ville komma till. kan man kalla de här damerna för sol- och vårare?
Ja, vad intressant.
Jag har ju kallat dem för gold diggers. De nosar upp killar med högt cashflow och så snurrar de runt om tills pengarna försvinner. Då skuttar de vidare.
Ja, men det är ju också någon slags form av opportunistiskt beteende ju. Sen är ju frågan liksom hur långt utvecklad brottsplanen är, om det nu finns någon. Alltså...
Nej, man
kan tycka så här förnuftsmässigt att det är ett bedrägligt beteende, men frågan är om det är straffbart. Det har ju fyllt ett behov, tänker jag också, ofta hos båda parter. Alltså
absolut.
De här männen är ju också att... intresserade av att ha sina tjejer.
Jo.
Man säger så.
Och det kan ju vara så att tjejen kanske inte såg just den här framtiden komma, utan att det skulle fortsätta.
Så kan det absolut vara.
Och när det, nu kom det ingen mer, och där försvann kärleken.
Nej, men, och det är också
inte
tänker...
Inte alla gold diggers,
nej,
som det heter.
Just det, inte alla gold diggers. Men det är också tänker jag så här, om man nu ska kunna så här, hantera 105 brudar samtidigt.
Ja.
Alltså det gäller ju att du har en viss grad av mental spänst.
Och Excel.
Ja, just det. Du måste vara bra på databas, liksom, formatering och så. helt rätt. Alltså jag tänker, för att många av de här personerna som ägnar sig åt solovårarverksamhet beskrivs ju som att de har psykopatiska drag. Alltså de är extremt manipulativa, de saknar empatisk förmåga och allt det här. Men hur är det egentligen med deras impulser? Har de kontroll över dem, tro?
Alltså, ska man hålla ihop det under så lång tid med så många personer och hålla fan alla lögner i schack och veta att Berit funkar på det där sättet, Lisa vill ha det så här, Göran funkar där. Alltså, de kan ju inte vara hur sjuka som helst.
Nej, det är det jag menar. De måste ju vara välfungerande.
Ja,
och det är ju också,
jag håller med.
Det är också väldigt få människor som skulle förälska sig i en person som framstår som fullständigt knasig vid första kontakten. Alltså, de har ju en förmåga att liksom föra sig ofta, vara vältaliga och charmiga och allt det här.
Mm, absolut.
Så att det...
Men annars skulle de inte vara framgångsrika.
Nej, jag menar det.
Då skulle de testa på sol och vår och tänka, det här var ingen för mig.
Men du, vill veta hur vanligt det här är då?
Gärna.
Med romansbedrägerier. Jag har läst på lite på Stöldskyddsföreningens sida.
Mm-hmm.
Och enligt Stöldskyddsföreningen så polisanmäldes 280 romansbedrägerier under det första kvartalet i år, alltså 2021.
Mm.
Och det här är en ökning med 30% jämfört med samma period i fjol. Nu kan man inte dra allt för stora slutsatser av bara två jämförelser så här, men ändå lite intressant.
Mm.
De skriver också att snittkostnaden för ett romansbedrägeri, och jag vet inte om det avser liksom den ekonomiska förlusten för den som utsätts eller vad det nu är för kostnad, men man anger en siffra om 350 000 kronor. Och 74% av de som anmäler de här bedrägerierna är kvinnor. Och man understryker också att det sannolikt finns ganska stora mörkertal här. Till följd framförallt av den skam som man upplever i det här. Alltså att man på något sätt, alltså det finns ett större motstånd att göra en polisanmälan helt enkelt. Och behöva liksom beskriva allt det här som man har utsatts för och också gjort själv aktivt för att det här på något sätt ska kunna ske då.
Jag tror att det är lätt att liksom piska ner sin egen del i det här. Men då, nu gissar jag bara.
Mm.
Jag tror att mörkertalet är ännu större där kvinnan har varit gärningsman.
Ja, det kanske kan vara. Ja.
Jag gissar att det är många män som har råkat ut för det här. Och som där det är ännu större puck att ta tag i.
Ja, det är ett större stigma helt enkelt.
Ja,
för
det
en man.
Tror jag.
Ja, ja, det är möjligt. Det är möjligt.
Mm-hmm.
Men du, sen har vi vårt kära internet.
Mm.
Och jag tänker att det är ju en arena för de här människorna.
Ja, är det inte mest där kanske nu för tiden?
Rimligen. Jag vet inte, var sätter man ens in en kontaktannons idag i pappersformat?
Nu tänkte jag börja sjunga anslagstavan-låten. Men det blev mer Super Mario. Jag kommer inte ihåg vad den hette. Eller hur den lät. Nej, det är väl den lokala tavlan utanför inte vet jag, ATG-butiken. Nej, men det är klart att det är internet.
Ja, rimligen.
Dating, jag menar, i alla former av kommentarsfält. Det går ju att liksom tapira upp folk. Mm. Så gör du din research, en kartläggning, vet du vad personen är och när du ska stöta på och hur.
Men jag tänker att det är mycket mer tacksamt att utöva sin brottslighet online. Alltså du kan ju flyga under radarn trots allt en ganska lång tid innan du tvingas liksom ens ha fysisk kontakt med den här personen som du har fischat upp online. För så är det ju ofta att man tar kontakt online och sen etablerar en kontakt. Och sen finns det ju ofta beskrivet liksom förklaringar att man kan inte ses för man befinner sig i ett annat land eller man reser mycket i tjänsten. Eller,
klassiker.
Ja. Så att det hinner ju liksom gå ibland ganska lång tid innan det liksom blir skarpt läge om man ska ses. Och under den tiden hinner det ju också hända mycket.
Det skulle vara kul att få köra en djupintervju med sig. Kanske inte Vincent vevar runt så mycket på nätet nu för tiden.
Det kan man tänka sig.
Men en aktiv solovårdare. Man skulle vilja veta vad de har för urvalsprocess.
Mm.
Jag antar att de vill komma åt de lågt hängande frukterna. Där de känner att det finns möjlighet att lyckas.
Det kan man ju tänka sig.
Det vore kul att höra liksom, vad är signifikant för dem?
Mm.
Hur hittar de? Vad heter de? Hur för de sig? Vad är liksom, det är inte först där man då lär sig hur man inte ska vara. För att då inte ska råka ut för det här.
Nej, men det är ju naturligtvis dejtingsidor. Framförallt. Gud, ja. Där man trålar, antar jag.
Och det är ju i sig. Alltså för om jag anmäler mig själv på en dejtingsida. Då har jag ju redan berättat för dig att jag är öppen för nya kontakter. Och söker kärlek. Eller horisontella upplevelser i mitt liv.
Ja, du tänker så, ja. Ja, just det. Ja,
då vet de ju redan det.
Mm. Ja, ja, absolut. Ja. Jo, men exakt. Och det är klart att det är det som sen utnyttjas.
Mm.
Och det finns ju lite sån här karaktäristik som också ofta återkommer. Och det är att man skjuter ofta på första träffen när kvinnan föreslår att man ska ses. Förlåt?
Förlåt, ja. Ja, det vart ett syftning. Man skjuter på första träffen. Ja, ja, det var jävligt hardcore.
Okej.
Okay. Det blir inte så mycket pengar.
Man vill flytta fram den första träffen. Gång efter annan. Men samtidigt så måste man ju då underhålla liksom relationen. Så det kan ju innebära att man skickar blommor och fina meddelanden och jobbar liksom mer insmickrande. Och sen uppger man ofta att man håller på att byta jobb. Och det pratas ofta om högstatusjobb. Det är läkare, piloter eller fotomodeller. Eller,
alltså jobb... Det är inte livets hårda skola.
Nej, det är det inte. Alltså det här är jobb som liksom på något sätt också sanktionerar då att du behöver resa mycket kanske. Befinna dig i utlandet och inte kan träffas.
Så redan här krattar de för att ha tid med sina 125 andra flickvänner.
Ja, men exakt. Det är klart.
Det är ungefär som de som ja, men som han i Catch Me If You Can. Som lyckas hela tiden. Det är okej för alla att jag aldrig är på någon plats där jag har sagt att jag ska vara.
Just det.
Mm.
Och sen ofta då, lite elegant, så smygs det ju också in ekonomiska skäl till att man inte kan ses. Det kan vara liksom ekonomiska trångmål till följd av att någon anhörig behöver vård. Jag har tömt mina bankkonton så att min moster kan få sin livsuppehållande vård här på ett sjukhus i Mexiko eller vad det nu kan vara för någonting.
Ja, då försöker man också trycka på lilla skuttknapparna. Att det är också synd om mig.
Just det.
Mm.
Och sen ber man ju ofta först om lite mindre belopp. Man kanske inte slår på med storsläggan direkt, så att säga. Utan lite mindre belopp som man liksom någonstans kan ändå så här acceptera och ha möjlighet att hjälpa till med utan att man lider någon större liksom, skada. Och ofta är det ju en tidsfaktor då, att det är lite stressat. Så där.
Ja, det är bråttom.
Det är bråttom.
Mm.
Så jag tänker att det kan ju vara lite bra såna här kännetecken som kan vara bra att känna till. Om man själv skulle råka i luven på en sån här person.
Ja, men vad gör man då? Vad gör man för att inte göra det?
Ja, men alltså, Min första tanke är ju så här, för ibland så kan jag uppleva hos människor i min närmsta krets, det är absolut inte människor som har utsatts för det här, men att det finns en stor naivitet när man dejtar online och man träffar killar och man pratar om killar man haft kontakt med i 24 timmar och sådär. Och det slår an lite så här, det blir en varningsflagg för mig att om en person upplevs så fantastiskt bra så snabbt och allt det här, då, alltså om det upplevs för bra så är det oftast det också. Alltså att man måste faktiskt försöka hålla sin frontallob lite intakt, även om man går igång på alla cylindrar och vill träffa den här personen. Och varför inte ställa lite kontrollfrågor? Va?
Fy fan vad sexigt, Anna. Ja. Alltså, ser framför dig, du har...
Observera, det var inte kontrollbesiktning jag pratade om.
Nej, nej. Nej, det kan ju för sig vara sexigt.
Okej.
Men förstår, du har precis gått in på en dating-site. Du sitter där lite rödmos och kinderna. Du har swipat åt det rätt håll. Du får en match. Personen skitsnygg. Och du bara, jag ska behöva göra några kontrollfrågor här bara.
Lätt!
Kan du bara nämna någon?
Vad har du för bakgrund? Vem var din senaste arbetsgivare? Varför valde du det här yrket?
Personen förväntar sig frågan, vad har du på dig? Så kommer det.
Ja.
Vad var din sista arbetsgivare?
Ja, lätt! Lätt!
Ja, men jag är på din sida. Men det är så himla roligt för att det är så himla otippat. Fast man kan ju göra det på ett roligt sätt då.
Ja, men alltså jag kan säga så här, jag satt i ett möte häromdagen ju, som du också är involverad i, det här.
Ja.
Vi ska inte säga för mycket här nu, men,
nej.
Men och då, vi har fått ett erbjudande, så skulle man kunna säga. Och det låter nästan lite för bra för att vara sant.
Ja.
Och då kommer den där röda flaggan upp.
Gud, och innan... vi har ju liksom monterat ner denna man i sömmarna.
Inte bara han. Han fick ju nu då, för du var inte med vid sista mötet, han fick ju redogöra för alla anställda vid det här företaget, vad de har för bakgrund.
Och jag har ju kommit till internets sista sida på de sociala medierna och kollat upp adresser och så vidare.
Ja. Och det är väl ytterligare en bra grej man kan göra. Vi har ju, vi omges ju av, eller vi, vad ska man säga, vi skyltar ju med ganska mycket faktiskt ändå spårbar information om oss själva idag på internet. Mm-mm. Så att den läxan kan man ju åtminstone göra.
Ja, och vi som kommer liksom från myndighetssverige, vi har ju en väldig förkärlek för att motringa.
Just det.
Får jag bara ge det exemplet?
Och du tyckte det var osexigt att ställa kontrollfrågor. Ja.
Och så kanske man har klivit över, vi har hållit på och date-chattat här nu och så kommer vi fram till att vi ska prata med varandra telefon. Så man ska få höra rösten.
Ja.
Örjan ringer upp
mig.
Ja,
just det. Ja.
Och säger, hej, ja det är jag, Örjan. Du, kan jag få be på motringa dig? Kan jag få ditt nummer?
Mm.
Han bara, det var ju precis jag som ringde. Ja, nu kommer jag att ringa dig. Men nu... Jag vill ha ditt nummer.
Ja,
halva inne.
Och då kan man passa på och kolla, är det ett kontantkort du har eller?
Ja,
Varför har du kontantkort för?
Är det en buslur?
Men du, om man anar oråd då, är det inte en bra grej att då avbryta helt enkelt den här kontakten?
Där har du ju något.
Ja, det tycker jag nog ändå.
De incidenter jag har fått hantera så blir det ju ofta en väldigt distinkt dra i bromsen.
Mm.
Inte lite grann, utan dra ner den så att ABS-arna bara pum, 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 pum och sen är det still.
Mm.
Ja.
Mm.
Och sen är det bara frys läget. Dokumentera allt. Alltså nu menar jag om du verkligen förstår att du har blivit bedragen.
Mm.
Annars behöver du inte börja dokumentera allt och så här. Då kan du bara lätt glida ur situationen och säga tack men nej tack. Hej men nej.
Men jag menar, om det skulle komma en fråga av liksom, eller frågor om mer ekonomisk karaktär vid andra samtalet eller dejten.
Ja, ja.
Det är ju en varningsflagg.
Ja, nej men alltså, det skulle jag säga att en fråga av ekonomisk karaktär ska inte komma innan 2 år. Jag ger det 2 år.
Ja, okej. Okay.
Då får vi bläddra i taxeringskalender som alla andra.
Ja, just det. Nej, men framförallt, ge inte ut någon känslig information.
Nej.
Överhuvudtaget. Och framförallt, skicka aldrig pengar till någon som du inte känner.
Nej. Och har du barn, pass på. Min kära son ringde jag häromdagen. Mamma, kan jag få dina 4 sista siffror i ditt personnummer? Ursäkta, vad ska du göra? Jag ska gå in på Avanza och köpa aktier.
Precis. Va? Och det var då de kom. Kontrollfrågorna.
Exakt. Mm. Du ska vara så här. Du är ju... Du är ett barn, till att börja med. Och vi börjar där.
Ja.
Eller så här, kan du säga inloggningskoden till mitt bank-ID, jag ska göra det här? Nej, jag säger inte det till dig. Och för att det tar vi på telefon. Det ska inte finnas i ett sms. Nej. I din telefon. Nej. Överhuvudtaget. Du får ringa om du vill något. Mm.
Just det.
Jag motringer mitt eget barn. Som en mycket djupt sjuk person. Ja,
just det. Ja, det håller jag med om. Men om man nu ändå utsätts för det här.
Mm. Då frys läget. Dokumentera allt. Spara, spärra, fota. Skriv ner.
Polisanmäl.
Logga, polisanmäl. Och känn för fan ingen sorg för mig.
Nej.
Göteborg, höll jag på att säga. Känn ingen skuld. Eller skam.
Nej.
Det är inte lätt. Men, och ta hjälp. Ta stöd.
Ja, men framförallt
i så fall.
Det. Och då kan vi puffa lite grann för brottsofferjourerna faktiskt.
Gärna.
Som alltid finns tillgängliga. Mm. Om man nu skulle ha oturen att utsättas.
Mm. Bra, Anna. Ja. Det var sol och våreriet.
Just det.
Det pågår ju där ute. På
verkligen.
Alla sätt. Så ta hand om er och var rädda om era uppgifter.
Ja,
låt mig
verkligen.
Nu säga också, släng inte era jävla kuvert med era absolut mesta uppgifter om er själva och era finanser och så vidare i tidningsinsamlingen i det lokala grosuperummet.
Nej.
Nej.
Precis. Framförallt så ska du inte göra det, för att om det är fönsterkuvert så kan någonstans spåra komma hem och säga att de här, lilla vän, får du inte slänga i pappersinsamlingen.
Jag älskar vändningen. Locard glider in på slutet.
Ja, kom ihåg att du lämnar alltid spår efter dig.
Locard är dig på spåren.
Ja, definitivt. Ja. Nej då, skämt åsido. Det var avsnittet om sol och vårare. Var ska vi nu, Lena Ljungdahl?
Jag har förberett en rövhatt om inte du har någonting emot den vägen.
Gud, jag trodde aldrig du skulle fråga. Såklart. Nej. Inte. Bring it.
Lenas rövhatt.
Då, Anna, ska vi idag ägna oss en liten stund åt människorna som föddes utan hjärna.
Jaha, okej.
Okay. Och innan ni sätter pappret i maskin och anmäler mig för funkofobi. Så menar jag inte att de fysiskt födde utan hjärna, för de är det ju synd om.
Verkligen.
Det är ju tråkigt.
Mm.
Nej, utan jag pratar om de som beter sig som att de saknar.
Mm.
Antingen hela hjärnan eller i alla fall väsentliga delar av den.
Mm, jag tror jag förstår.
Jag har målat upp 5 olika scenarion som jag har sett under de senaste dagarna i mitt liv.
Oj!
Där jag har ställt mig själv frågan, har du inte en hjärna? Eller är du bara en rövhatt?
Har du varit ute och trålat i olika grupper på Facebook igen?
Nej! Nu är jag i den fysiska, IRL.
Oh.
Mm. Mm-hmm. Mm-hmm. Låt mig börja med meningen, jag behöver ju inte själv vaccinera mig om jag väntar tills tillräckligt många andra är vaccinerade.
What?
Men Lena, du kan inte ta den här på plats nummer 5.
Det här är ingen plats, det är helt utan inbördesordning. Ja, nu är klockan långt efter spöktimmen. Oh. Men smaka på mentaliteten att jag fattar att det är bra med vaccination.
Mm, mm.
Men om alla andra gör det så slipper jag själv.
Mm. Just det.
Det är nästan värre än de här jävla foliehattarna som inte ens tror på vaccination.
Ja, för att det här...
För de kan jag liksom sätta epitetet foliehatt på.
Ja, men framförallt, de bor ju ofta i en hydda i skogen kanske. De här människorna du pratar om, de utsätter ju andra människor för...
Runt omkring oss.
Ja!
I see dead people.
Ja.
Ja. Kan vi vara överens om att personen saknar någonting?
Definitivt.
Ja. Och det finns också en gemensam nämnare på de här fem situationerna. De saknar exakt samma del. Vi kan se om du kan definiera delen sen. Med din medicinska kunskap.
Ja, ja, ja.
Jag går ner på nummer två. Mm. Lite mer lindrigt. Rökare. Som går. Man går bakom en person på gatan.
Ja. Ja.
Som tar sin fimp.
Mm.
Har rökt klart. Och sen också lite demonstrativt i en vid båge,
ja,
sprätter iväg.
Den knäpper iväg den, ja. Mm.
En halv cigarett som fortfarande glöder. Mm. Som landar på asfalten.
Ja. Yeah.
Jag tror att jag varit inne på det här förr.
Mm.
Jag har kanske till och med nämnt att min mamma jagar ju kapp de här människorna. Mm. Och säger, du tappar något. Mm. Och trycker den här glödande fimpen i handloven på dem.
Mm.
Saknar samma del.
Jajamän. Jag är helt med det här.
Kusinen till den. Det är när man är på E4-an. Man åker bakom en bil.
Mm.
Sen kommer man till ett rödlyse. Bromsar in lite, stannar till.
Mm.
Då ser man, dömer man ifrån när bildörren går upp.
Mm-hmm.
Och sen så dumpas.
Ja.
McDonald's-påsen.
Ja. Men det där beteendet kan få mig att vilja köra efter den bilen. Om det så, ja. om vi ska så åt helt olika håll så kan jag ägna...
Då.
Jag kan gärna lätt ägna en halv dag åt att förfölja den bilen då.
Ja.
I alla fall i tanken, för jag har sällan tid att göra det sen. De facto. Ja,
man vill ju bromsa in, man vill ju ta upp påsen, köra efter. Mm. Vid nästa rödlyse så vill man ju gå fram, dra ner sidorutan och mula in McFeasten rätt upp i näsborrarna på personen.
Jag funderar annars på avgasröret. Hur skulle det må av en McFeast uppkörd i?
Jag vet
som
inte.
Som en sån här plugg bara.
Exakt.
Rätt in där.
Ja. Det här är ingenting jag gör, men jag
heller,
fantiserar.
Men, ja. Samma här.
Det är samma del.
Ja, men det är så oerhört primitivt beteendet,
ja.
Alltså.
Ja. Oh. Jag har två kvar. Vi har Ikeas parkering. Nu är vi på Ikeas parkering. Närmast ingången så finns det handikapprutor.
Ja. Yeah.
Och sen finns det jättebreda rutor med jättetydliga vägmarkeringar.
Mm.
Med barnvagnar.
Ja, just det, familjeplatserna. Ja.
Ja. Mm. De är markerade både på mark och på skylt. Och man själv har ju snurrat 5000 varv för att hitta
det är frestande.
Parkering.
Man vill gärna, men man gör inte.
Nej, eftersom jag tänker att rutjäveln är där av en anledning.
Mm. Mm. Just det.
Och så kan man titta på sig själv. Så kan man säga så här, har jag barn? Ja, men det har jag.
Ja, just det, man tittar bak i baksätet. Har jag barn?
Ja, i mitt fall, jag har barn. Han ligger hemma och luktar fotsvett och kollar på Netflix. Behöver jag en extra bred parkering just idag?
Ja, just det.
Nej. Då kan man tänka, en vanlig människa med välfungerande liksom, hjärnkontor tänker så här, nej, undrar om inte de här jättebreda rutorna är till för dem som ska liksom frakta in och ut barn ur bilen. Sidodörrarna ska gå upp långt så att man får ut den här jävla babysitten eller vad det heter.
Ja, just det. Ja.
Barnvagnar och grejer.
Ja.
Nej, då kommer det alltid, och det är fan i mig alltid samma person. Det är en jävligt snärtig person i 45-årsåldern.
Ja.
Som bara ska in och
just
köpa 50-pack glimma.
Ska bara det, ja. Just det. Det är som att det skulle vara ursäktligt.
Nej, jag är så sugen på att köra in 2 stycken asbestbussar på varsin sida om bilen.
Ja, just det.
3 millimeter
tränga in
på båda sidorna.
Ja, jag fattar.
Och gaffatejpa igen bakluckan.
Ja, men det gör du inte.
Det gör jag
Nej.
Inte heller.
Nej, det gör du inte.
Nu kommer vi till sista.
Okej.
Och det här är någonting som har hänt i mitt eget liv.
Mm-hmm.
Inte sista dagarna, utan det här var ett tag sedan.
Mm.
Jag hade varit på en ö och spelat padel med min mor. Det gick så där.
Åh nej, var det den matchen?
Det gick så där för min arma moder. Man kan säga att hon hälsade på nätet.
Ja. Det så skulle man kunna säga. Hon fick närkontakt till och med nätet.
Närkontakt.
Ja.
Man kan också konstatera att näsan bröts på 5 ställen. Och den här skiljeväggen kollapsade.
Mm-hmm.
Och det var Stockholms blodbad på paddelbanan. Det Ljungan gör då är att hon gör någon form av livsuppehållande åtgärder på morsan. Kastar ner henne i en båt. Bränner över till fastlandet. Kastar in henne i en bil. Alltså det är så mycket blod överallt. Mm. Kör som en tok i cirka en timme. Mm. In till civilisationen. Kommer till en närakut.
Mm.
I coronatider så blir man ju stående utanför närakuten.
Ja.
Mm. Och så får man i tur och ordning, liksom kommer ut någon rymdmänniska i mask, visir, galonkläder. Det är liksom månlandningsmänniskor. Mm. Framför oss så står en man, till synes helt oskadad. I ett par trekvarts långa, i ett par trekvarts långa
chans. Ja.
Trekvarts långa chans och rosa foppatofflar med kort socks i.
Med ett skavsår på hälen.
Klädsel, men de har etsat sig fast. Mm. Mm. Han står där och så har hans fru, jag tolkar det som hans fru, står bredvid. Och min mammas ansikte, har du sett filmen Face Off?
Ja, just det. Ja.
Ja, ansiktet ligger ju kvar i min bil.
Ja.
Så jag har ju bara ett skelett.
Jag såg hur hon såg ut efter själva incidenten, ja, så att säga. Mm.
Glasögonen har ju krossat hela huset, så att allting hänger ju neråt. Och så rinner det ju jättemycket blod. Mm. Och det här har jag gjort nu 2 timmar, hon börjar bli lite blek om nosen. Så jag var ju mer inne på att åka liksom rätt in i akutrummet med det.
Mm.
Ja, hon är tuff, hon står där. Och så kommer det ut en då, den här mottagande. Och så är det bara vi. Det är bara vi som står på parkeringen. Och så ser de så här, ja, och så tittar han ju på min mamma med en liten så här, Och då åker tassen upp här på gubben. Det var jag som näst på tur.
Ja. Ja.
Och jag bara, nu hoppas jag att du har invärtes grava blödningar. Och det hoppas jag av 2 skäl. 1, att jag hoppas att du dör snart. Och 2, jag hoppas att du sträcker upp handen av rätt anledning nu.
Alltså det här är så djupt, djupt beklämmande på så många sätt.
Det första som händer nu är att hans fru vänder på klacken och går och sätter sig i bilen.
Ja, hon är...
Skammen.
Mm. Mm.
Och så säger läkaren, står fortfarande liksom och så här fluktar bort mot min mamma.
Mm.
Så säger han så här, jaha, och vad har hänt dig då? Ja, så jag skulle måla, jag skulle byta. Det var någonting uppe i taket i fall. Så jag stod på en pall och ramlade ner. Ja, och så pekar han på, alltså jag ska säga 2x1 cm skrubbsår på knät, levrat blod. Och då säger läkaren så här, oj då, men hur är det med funktionen? Då tar han tag i sitt överlår och så kör han under benet lång, 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 under sig. Så här, pop, pop, fram och tillbaka, fram och tillbaka, fram och tillbaka.
Ja, men alltså, jag orkar inte.
Då kommer det roligaste hela scenen. Då gör min mamma den här. Så det kommer liksom ett hav av blod.
Hon frustar ut en salva.
Hon förnyser åt karn.
Ja, det är det
bara hon gör. Bara det att det liksom är ju... 4 liter av hennes 5 liter blod är ju i ansiktet.
Oh.
Så det kommer bara som en sån här. Och han, nu kommer jag här. Han är liksom de andra. Människor som inte kan tänka på annat än mig, mig, mig.
Mm. Mm.
Som de här fåglarna i Hitta Nemo. Min, 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 min. Det är några jävla rövhattar.
Mm. Jag håller verkligen med.
Vad gör man? Det här är samma person. Det här är samma person som jag har beskrivit nu 5 olika scenarion. Vad fan gör man med dem? Nödslakt.
Ja, jag vet inte. Man kan amputera kanske allt ovanför nyckelbenen. Skulle vara det allra enklaste.
Och bara använda dem som sängbord.
Mm. Ja, något ändamål måste man kunna hitta.
Mm.
Ja, men det är alltså det... Oh.
Ett bruksföremål.
I någon slöjdsal. På en deppig...
En rubank. Nej, jag vet inte ens vad det är.
Det är någon slags hyvel, väl?
Okej.
I biologiskt...
Nej, men alltså det här, Anna. Ja, men, det här kan få mig... Och så många gånger i samhället som man bara tittar på folk och tänker... Fan, du tänker bara på dig själv. Och det här kom jag på som en motkontrast, eller motpol till dagens brottsoffer.
Mm.
De som är så jävla godtrogna och vill så väl och vill dela sina pengar och ju vad som helst. Motpolen till dem är de här jävlarna som har så många situationer i livet där de kan göra rätt.
Men
ta rätt på din egen film. Ta ditt jävla vaccin. Ta rätt på ditt eget skript. Och låt kärringar utan ansikte gå före.
Men jag utgår ju från att de här människorna är liksom per definition jävligt självcentrerade. I allt väsentligt. Det är inte bara i de här situationerna.
Nej.
Så alltså, det här är ett personlighetsdrag. Det går inte att tvätta bort det där. Det går inte.
Fan vad deppigt.
Ja, oerhört. Det bästa är nog att inte omges av sådana människor. Alls faktiskt.
Nej, de brukar ryka ganska snabbt.
De är självsanerande faktiskt. Oftast.
Mm. Men.
Ja, oj, oj, oj. Vilken rövhatt du bjöd på idag,
ja.
Lena.
Ja.
Jag är helt tagen här.
Mm, kan du vara.
Men inte så tagen så att jag inte kan tala om var våra härliga lyssnare ska vända sig.
Stopp. Det är någonting viktigt du ska annonsera idag.
Jaha, är det
det? Vad är det för dag imorgon?
Ja. Imorgon är det ju lilla julafton.
Just
precis. 2 juli. Är lilla julafton.
Mm.
För då, vad händer då?
Då är det 24 timmars merch. Mm. Det brukar komma efter löning. Det var midsommar, så det kommer imorgon. Så imorgon, 2 juli, så har ni 24 timmar på er att köpa, ska vi säga det?
Oh, jag ser att jag det är liksom,
Oh, men gör det då, säg det då.
Locard kommer på besök. I 24 timmar kommer ni kunna köpa tygkasse, mugg, tisha med Mr. Locard himself.
Alltså.
Han är just på spåren.
Jag vill att han ska vara det.
Ja, jag vet att du vill det. Och för er som kommer lyssna på avsnittet i efterhand, sorry, för att hela upplägget är att man kan bara köpa våran 24 timmars merch i 24 timmar, hence the name.
If you snooze,
you lose. Nu kan du få komma med
andra. Nu kan jag knappt prata. Jag är i chock.
Muntorr.
Jag är muntorr. Nej, men hörni. Vi har ju ett Instagramkonto. Ljungdahl och Ginghede. Häng med oss där. Och om ni vill komma i kontakt med oss, så mejla ljungdahl@gmail.com.
Snyggt. Det där gjorde du bra. Och så hörs vi på lördag på liven. 11:15 på Insta.
Ja, det gör vi.
Ha det.
Bye bye.
Bye bye bye.
James Wikström var då en präst inom en rörelse som kallar sig Christian Identity. Det är liksom kort och gott en antisemitistisk och rasistisk grupp. Perfekt.
Karin och Anna bjussar på lättsam prat i ett försök att hantera världens allvarligaste ämne.
Alltså, du kommer ihåg när jag blev kallad för jävla kärring? Jag var på ovaren. Akta dig jävla kärring, vi dansar här.
Lyssna på Mord mot mord på Podplay.